Mår ni bra? Alla svarar artigt ja. Trots att man är förmodligen liksom jag innerligt trött på den här pandemin och de förutsättningar det skapar för allting. Men att samlas till gudstjänst är ju också mitt i allt detta en slags trotsig deklaration inför allt i den här världen och i den andliga verkligheten, att vi vill samlas och tillbe Gud under alla livets omständigheter. Och i tider av svårighet och prövning, när det tär på oss, så är det ju till Gud vi ska gå, inte tvärtom. Det här är ju ett uttryck för det. Så nu ska vi fundera på det här med bön tillsammans då. Det är ju naturligt när vi står inför en gemensam bönevecka. Och igår kväll vid 10:45 så hände det där som händer någon gång ibland för oss pastorer. Att jag kände att sen jag var klar med predikan i fredag så hade mina tankar ju arbetat vidare en hel del. Så att jag var inte helt nöjd, utan satte mig då och började jobba om delar av predikan. Så vid 2:30 stängde jag av datorn. Och om det blev bättre eller om jag bara rörde till allt, det vet inte jag och det kommer inte ni veta heller. Men jag fick ut i alla fall det som jag tänkte att jag ville säga och som jag hade här inne. Så får vi se hur det blir. Men vi står ju i den situation vi står i världen. Maria nämnde liksom en massa olika utmaningar som vi har både som mänsklighet och som kyrka. Och det borde ju verkligen motivera oss att be. Och det här är ett område som vi kämpar med. Som ibland är någon slags ständigt dåligt samvete för oss kristna. Och jag tror att det är på grund av att vi ibland har tappat hur faktiskt avgörande det är att vi ber. Jag brukar säga att om vi verkligen förstod vad som händer när vi ber, då skulle vi inte göra särskilt mycket annat. En av mina närmaste vänner heter Johan Niklasson och hans farfar hette Ivan Niklasson. Och Ivan var en av pionjärerna i området runt Finspång i pingstväckelsen när den drog fram. Och var en av dem som grundade pingstförsamlingen i Sandudden. Och Sandudden ligger ju mellan Lotorp och Igelfors. Om ni tänker att ni åker på den vägen så har ni kör förbi Malthult och sen är Flasbjörke här och Börjöl här. Däremellan ligger Sandudden, så vet ni vart vi är geografiskt. Och det är ett kapell som ligger mitt ute i ingenstans och som inte är ett kapell längre, men som blev starten på det som är pingstförsamlingen i Finspång. Och Ivan Niklasson, han tillbringade oerhört mycket tid på knä, för det var så han bad. Så till den grad att när han var 30 år gammal så hade han helt platta knän. De var deformerade av att han hade legat så mycket på knä och bett för olika saker. Det var så han levde liksom, och tog allting inför Gud. Och vi har inte den där typen av bönekrigare så mycket bland oss längre. Och jag tror att det är rätt allvarligt. Inte att det behöver se ut precis på det sättet som det gjorde för Ivan Niklasson, men att vi bär den här nöden och angelägenheten om att be och vad det faktiskt åstadkommer. Så jag tror det är hög tid för oss som Guds folk att höja våra insatser i bönelivet. Och jag hoppas att vi ska inspireras till det idag. Och jag tänker att vi tar vår utgångspunkt i det som Jesus säger om bön. Lärjungarna såg ju i Jesu liv vilken otroligt viktig plats bönen hade i hans liv. Så att de frågade honom, kan inte du lära oss att be? Och då kommer vi till bergspredikan. Och anledningen till att Maria frågade var ju för att hon tänkte, har det här försvunnit nu i min omarbetning av saker och ting? Men det har det inte, utan vi tar våran utgångspunkt i Matteus 6 när Jesus undervisar om bön utifrån lärjungarnas fråga. Då säger han, när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Men sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Jag gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. När ni ber, säger han. Han säger ju inte om ni ber. Det är ju viktigt att notera. Utan Jesus förutsätter ju att vi som lever i en relation till honom och vill följa honom, vi ber. Och sen ger han ju några nycklar som är viktiga till hur vårt böneliv bör se ut. Han säger, gör inte som hycklarna. Be inte för syns skull. Be inte för att imponera på någon annan eller för att verka andlig eller någonting annat. Utan be äkta och uppriktigt. Utan några baktankar eller andra motiv. Och för att hjälpa oss med det, för han vet att här kanske vi har en stor frestelse. Så säger han ju, gå undan. Gå in i avskildheten, stäng dörren. Så att du inte frestas att be utifrån andra motiv än att komma ärligt och uppriktigt inför din pappa i himlen. Så hitta en plats där du kommer bort från allt det här som distraherar. Och om det var viktigt på Jesu tid så tror jag inte det är mindre viktigt i vår tid. I informationssamhället där vi så bombarderas av intryck och saker som distraherar oss hela tiden. Och om vi aldrig stänger av det, hur ska vi då hitta den här platsen av avskildhet och stillhet där vi kan vara ensamma med pappa Gud som då kommer belöna oss, säger han. Han kommer belöna oss genom att du växer i din relation till honom och att du får vara med och göra skillnad med det som du ber om. Så Jesus uppmanar oss att vara äkta och ärliga i våran bön. Han säger, rabbla inte tomma ord. Lägg inte på någon särskild röst när ni ber. Jag tänker att vi kanske ibland har hört exempel på när människor pratar på ett helt annat sätt bara för att man ber. Och Jesus säger egentligen, vad är vitsen med det? Du pratar med den som känner dig bättre än någon annan. Var äkta, håll det enkelt, håll det konkret. Det är ju din bästa vän som du pratar med. Var så naturlig som du kan. Och när Jesus har sagt det här så skiftar han ju fokus från det som liksom är den enskilda bönen. Ja, men så här ska ni be var och en. Och så säger han ju, och så här ska ni be när ni kommer tillsammans. Vår fader. Det är ju liksom i pluralform. Så det här är ju tänkt att när vi samlas i grupp inför hans ansikte i någon form. Ja, men då kan vi be så här, säger han. Och Herrens bön är ju ett fantastiskt exempel på vad en bön bör innehålla. Men det är ju inte någon magisk formel som vi ska rabbla för att vi då har liksom klarat av någonting. Jesus har ju precis sagt att ni ska inte rabbla tomma ord. Så det här är ju liksom inte att det alltid behöver låta så här, även om det kan göra det. Utan att de här ingredienserna är det som är viktiga i våran bön. Och då, det börjar med att rikta blicken på vem det är egentligen vi kommer inför. Ja, men vi kommer inför våran fader. Och att vi aldrig kan glömma att vi är Guds barn. Att det är så vi kommer inför honom. Att han älskar oss oavsett vad som händer. Och det är ju det, i den identiteten som vi kommer inför honom när vi ber. Att han är i himlen och att vi ska låta hans namn bli helgat. Det handlar ju om att Gud är suverän och allsmäktig. Det finns ingen annan som vi kan vända oss till. där vi skulle kunna liksom åstadkomma samma sak på något sätt. Utan han är ju större än alla de problem och omständigheter som vi befinner oss i. Och att vi ska hålla hans namn helgat är ju att vi överlåter oss att hålla Guds namn heligt och distinkt och avskilt från allt annat som pågår i den här världen. Och som riskerar att färga även Gud. Men gör inte det, säger han. Och sen säger han, be att Guds rike ska komma. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som himlen. Och här använder Jesus det som kallas för parallellism. Det vill säga att man säger samma sak två gånger men på olika sätt. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det är ju att säga samma sak två gånger men på olika sätt. Till den grad som Guds vilja sker på den här jorden så har hans rike kommit. Guds rike är ju där Guds vilja sker. Det är samma sak. Ge oss vårt bröd för dagen som kommer. Fokusera på det som är våra behov, inte det vi önskar. Och förlåt oss våra skulder. Hjälp oss att leva i försoning i alla lägen. Och rädda oss från det onda. Det här är liksom en slags mönsterbild av vad en bön bör innehålla. Och precis som Maria sa så är ju bön helt enkelt att samtala med Gud. Att kommunicera med honom. Och det finns ju massa olika sätt att be på som vi hörde. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att utforska nya sätt att be på. Som du kanske inte har gjort förut. Vi har ju kanske alla sätt som vi lättare kommer inför Gud på. Och där vi lättare hittar vår kommunikation och vår bön. Men ibland kan ju det här med bön också bli som dialogen med vår make eller maka. Eller någon nära vän eller någon som vi är så van att umgås med. Så att det ibland kan bli lite slentrian. Eller vi kanske inte riktigt lyssnar på varandra i dialogen. Utan vi säger de sakerna vi brukar säga och man stänger av lite halvt. Och då kan man behöva hitta nya sätt att kommunicera. Eller att hjälpa varandra och vara riktigt närvarande i kommunikationen. Och det gäller ju med Gud också. Om du inte är så van att gå i naturen och möta Gud där, så prova det. Om du inte förut har använt den kontemplativa bönen, där vi fokuserar på en viss sanning hos Gud och liksom att vara i nuet och verkligen uppleva att Gud är ju närvarande överallt hela tiden. Det är i honom jag lever och rör mig och är till. Det är ett exempel på kontemplativ eller meditativ bön. Där vi tar någon sanning om Gud och fokuserar på den. Vi har ju en fantastisk källa att ösa ur i kyrkans 2000-åriga historia. Och en massa olika sätt att be på som finns i olika traditioner. Utforska dem. Vi har också fått den fantastiska gåvan av Gud med vår fantasi. Som vi verkligen kan använda när vi ber. Och vi kan be den heliga ande att hjälpa oss att måla Jesus för oss. Att göra honom verklig så att vi går ifrån en bönesamling och verkligen upplever att jag hade ett möte med den verklige Jesus nu när jag bad. Eller så kan vi ha någon slags ständig konversation med Gud under dagen. Där vi bjuder in honom i det som är våran tankeprocess. Som ju, det pågår ju ett slags samtal i våra huvuden hela tiden. Och vi kan ju bjuda in Gud i det. Och dela våra tankar med honom. Och också lyssna till honom. Och lyssna till de maningarna som han då ger. I våra hjärtan och i våra huvuden. Och kanske ibland också att det handlar om att handla efter dem. För Gud kommer ju att mana dig att göra saker när du bjuder in honom att tala och dela dina tankar. Sen finns det ju den här typen av bön som vi kanske är allra mest vana vid. Den som vår fader är ett exempel på. Nämligen där vi ber Gud om saker som vi vill att han ska göra för oss eller för andra. Hur ska vi egentligen be då när vi ber Gud om saker? Och det är ju en fråga som många har ställt sig genom åren också. Och ibland när vi ber eller när vi hör någon annan be om saker så kan vi ibland få känslan, ni vet, av ett barn som är i affären och som desperat försöker tjata till sig godis av sina föräldrar. Och som med alla medel försöker få liksom den här föräldern att ge vika, att vrida om armen så att den ska säga okej, du får väl godis då. Gud, jag vill verkligen ha det här. Jag vill ha det här huset eller nya kläder eller ett nytt jobb eller någon att leva tillsammans med. Och man blir så angelägen i det här att det nästan liksom liknar någon slags tiggeri. Snälla Gud. Och det här skapar ju en bild av Gud, tänker jag. Om att han sitter med armarna i kors i himlen och liksom tänker, ja, jag kan om jag vill. Men kan du inte tigga lite mer? Be lite mer desperat. Kanske om du ligger på dina bara knän och tigger, då kanske jag kan göra det. Kom igen, bättre kan du. Men det här är ju inte den bilden av Gud som vi ser i Jesus. Eller som vi möter i Nya Testamentet och i skrifterna allt igenom. Utan Gud är ju allt igenom god och kärleksfull. Och om han är det, ja, men då borde han väl redan försöka att hela den där familjemedlemmen som vi ber för som inte är frisk. Eller han borde väl vilja att jag ska få ett jobb om jag nu ber om det eller vad det nu är. Och Jesus säger ju att Gud vet redan vad vi behöver och vad vi längtar efter. Och om vi då ber om det som är gott och enligt Guds vilja, men då borde han väl redan vara igång med att göra det. Eller? Vilket leder ju till en annan fråga. Varför ska vi be? Överhuvudtaget. Om Gud redan vet, varför ska jag då säga det jag säger? Och om det jag ber om är gott, då borde han redan vilja göra det. Och är det inte det, då vill han ju inte göra det. Och vad är det då för mening med att jag säger det ens en gång? Då känns det ju bara som en slags formalitet eller religiös plikt som inte gör någon som helst skillnad. Det finns ju också en hel del kristna som faktiskt lever med tron och övertygelsen att allting är förutbestämt av Gud och kontrolleras av honom. Så vi ber inte för att egentligen förändra någonting i historiens skeende utan för att det förändrar oss. Och det är ju i och för sig sant att bön förändrar oss. Men jag tänker inte att det är så att allt är förutbestämt av Gud och att bön inte förändrar någonting. Och jag tror inte att Bibeln säger det heller. Jag tänker att vi har en hel mängd exempel i skriften där vi uppmanas att be just för att det förändrar saker. I Jakobs brev till exempel så läser vi det här om bön. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Och det här säger ju Jakob när han talar om helande. Att ni ska be för varandra om någon är sjuk. Och att våran bön i tro ska rädda den sjuke. Han säger ju inte att våran bön kommer förändra våran attityd gentemot den sjuke. Utan att den sjuke ska bli frisk. Den har stor verkan. Och där, jag tänker att det finns aldrig någon bön som bes som är förgäves. Utan att samtala med pappa Gud, det åstadkommer alltid någonting. Inte bara hos mig själv. I Herrens bön som vi tittade på så ber vi ju, låt din vilja ske. På jorden som den sker i himlen. Den bönen blir ju fullständigt obegriplig om allt redan är Guds vilja. Om det som sker på jorden hela tiden är Guds vilja och är förutbestämt, då är ju den fullständigt meningslös, den meningen som Jesus lär oss att be. Utan bön är ju att arbeta för att Guds vilja ska ske där den annars inte skulle göra det. Det är därför vi ber. Vilket ju då också innebär att det här är enormt viktigt. Och det finns en massa saker som hänger på att vi ber. Vi ber ju för att Guds vilja ska ske i situationer där den inte annars sker. Vi ber inte för att vrida om Guds arm som om vi försöker tjata till oss någonting. Eller behandlar honom som en bankomat som vi kan trycka på enligt ett visst mönster och då kommer det ut en belöning. Eller som tomten som vi kan önska oss saker av. Utan vi ber för att Guds vilja ska ske. Vi ber för att ställa våran vilja i linje med hans vilja så att den kan ske på jorden som den redan gör i himlen. Och jag tänker att Gud har inrättat det så. Han har liksom designat bön så att det ska hänga på att vi hjälper till att åstadkomma att Guds vilja sker på jorden. Och vi kan se det här genom hela Bibeln, tänker jag, att viktiga saker hänger på att Guds folk ber. Bön gör en enorm skillnad när det gäller om faderns vilja faktiskt ska ske eller inte. Och detsamma gäller även brist på bön. Som då innebär att Guds vilja inte sker så som han vill. Det finns en hel massa episoder i Bibeln som vi skulle kunna titta på. Som innehåller ett slags, om ni ber, då ska jag göra det här, säger Gud. Den mest kända kanske är den här från andra krönikeboken 7:14. Om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då ska jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. Det här är bara ett exempel. Det finns ett annat i Hesekiel där det talas om att stå i gapet. Det är ett hål i muren och vi behöver stå i gapet som Guds folk. Och då ska jag rädda folket, säger Gud. Men jag hittade ingen som var beredd att stå i gapet. Och därför kunde jag inte rädda folket. Stora viktiga saker hänger på om Guds folk ber eller inte. Varför har Gud designat det så? Hur kan han låta så mycket hänga på det här med bön? Och jag tänker att jag ska försöka ge två svar på det. Som egentligen är två sidor av samma mynt. Och det första är det här. Att Gud är relation. Han är ju en relation i sig själv. Med fader, son och ande. Och han är en relationell Gud. Allt han har skapat utifrån den här relationen. Och han gör allting utav kärlek med målet att det alltid ska vara relation. Han vill inte göra saker på egen hand utan han vill göra saker tillsammans med oss. Och vi ser det här ända från början när Gud skapar människan. Han skapar henne med en fri vilja att influera saker och ting. Och att råda tillsammans med honom. Han lämnar över en massa inflytande över sin skapelse till människan och säger: jag vill att ni ska råda tillsammans med mig och bestämma hur det här ska se ut. Vi får inflytande, vi får möjlighet att påverka. Och Gud har skapat dig med det inflytandet, på gott och ont. Du kan fatta beslut som påverkar den här världen. Hur du tänker, hur du talar, hur du handlar, det får konsekvenser både för dig själv och för andra människor. Vi har alla fått ett visst mått av inflytande i Guds skapelse. Och Guds önskan är att du ska ställa ditt mått av inflytande under hans vilja. Och till den grad vi gör det så sker hans vilja så som det alltid sker i himlen. Så han vill jobba tillsammans med oss för att hans vilja faktiskt ska ske. Och när vi ställer våran vilja i linje med hans, då blir det bra till den grad vi gör det. Och till den grad vi inte gör det utan gör tvärtom, då går det åt skogen. Det är egentligen inte svårare än så. Och Guds längtan och syfte med att ge oss det här inflytandet är att vi ska välja att bli hans medarbetare och hans medhjälpare. Och det här begreppet återkommer genom Nya testamentet. Paulus använder det till exempel här. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att också inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Utan han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Ordet för medhjälpare som jag har skrivit inom parentes där, det grekiska ordet, det är synergeo. Och det är ju ett ord som från roten till det här ordet så får vi ju synonym och synergi till exempel. Och det här ordet, det betyder att ställa vid sidan av, precis som synonym. Att som Guds medhjälpare så ska vi ställa oss vid sidan av honom. Och när vi gör det och ställer våran vilja i linje med hans, då händer någonting som är av synergi. Och synergi, det betyder ju att 1 + 1 inte är 2. Utan att 1 + 1 är mer än det. Att summan av 1 + 1 blir mer än vad det egentligen borde bli. För det blir en synergieffekt. Så det är hur Gud har tänkt. Att vi genom bönen ska ställa våra liv vid sidan av hans vilja. Ställa oss bredvid honom tillsammans med honom och kroka arm. Och då sker det någonting som är långt större än summan av 1 + 1. Vi har ju det här inflytandet rent fysiskt. Där vi tänker, det vi säger, det vi gör, det påverkar saker på gott och ont. Det är inget konstigt. Det är vi ju vana vid. Och det finns en massa saker som hänger på hur vi använder det inflytandet på gott och ont. Om någon tar ett beslut att när man är berusad sätta sig vid ratten och köra, då kan ju människors liv hänga på det beslutet. Våra val får konsekvenser både för oss själva och för oss andra. Men det vi ofta kanske har förbisett är att Gud har gett oss motsvarande inflytande i den andliga världen. Som beroende på hur vi använder det får konsekvenser både för oss själva och andra. Det är det som bön handlar om, tänker jag. Det är Guds egen design att det åstadkommer en hel massa saker att prata med Gud och leva i en relation med honom. För han vill göra saker tillsammans med oss. Och det andra som i allra högsta grad hänger ihop med det första, det är ju att ingen relation kan fungera utan kommunikation. Utan det är ju en given ingrediens och kanske den viktigaste i hur en relation blir. Att vara i en kärleksfull relation, det handlar ju om att uttrycka och kommunicera vem man är till varandra, inte bara med ord utan genom kroppsspråk och sinnesstämning och så vidare. Och om nu Guds mål är kärleksfulla relationer med oss människor, så är det ju logiskt att han har vävt in i skapelsen att väldigt mycket hänger på att vi kommunicerar med honom och lever i den dialogen. Så när vi pratar med Gud, då förlöser vi ett gudsrikes inflytande i världen som annars inte skulle ha funnits där. Så bön är både ett privilegium och ett ansvar. Vi närmar oss ett årsmöte här snart i församlingen. Och någonting som vi gör varje årsmöte, det är att vi väljer firmatecknare. Det vill säga, vem har rätt att förvalta eller förfoga över våra gemensamma tillgångar? Ja, men de som behöver ha tillgång till våran ekonomi av olika anledningar, de blir valda som firmatecknare. Och det kan man vara var för sig, eller det kan man vara två i förening. Och jag tänker att det här är en bild på hur Gud har tänkt det här med bön. Han har liksom avsatt en stor fond av himmelskt inflytande enligt Guds vilja som redan är underskrivet av honom själv. Men det behöver tecknas utav två i förening någonstans. Och det ena är ju Gud, och det är redan klart. Han har redan satt sin okej-stämpel på det som hans vilja och skrivit under det. Men det som händer när vi ber är att vi också sätter våran signatur på saker som vi ber om enligt hans vilja och förlöser ett gudomligt inflytande över det som vi ber om. Den rättfärdiges bön har stor kraft och gör därför stor verkan. Utifrån det här så finns det ju ett par frågor som jag tänker att vi behöver ställa oss som avslutning. Och det första är att jag tänker att vi behöver fråga Gud om du har ställt dig bredvid honom som hans medhjälpare till den grad som han skulle vilja att ni jobbade tillsammans. Talar du med Gud om saker som pågår i ditt liv eller saker som ligger på ditt hjärta? Har du vävt in det som en naturlig del utav ditt livsmönster och din rytm? Det är lätt att förlora den vanan. Det är lätt att tappa angelägenheten i det här med bön. Det försvinner i allt annat som pockar på våran uppmärksamhet. Och jag tänker att idag är en bra dag att fråga sig själv. Behöver jag hitta tillbaka till den här avskildheten och enkelheten som Jesus talar om? Den andra frågan som jag tänker är viktig att ställa sig utifrån det här, det är: vad är mitt område av inflytande? Vem eller vad vill Gud att jag ska ta ansvar för? Att jag ska använda mitt himmelska inflytande för? Det finns ju så oändligt många saker att be för. Och vi kan inte ta ansvar för allt och alla. Det går inte. Och Gud har inte tänkt att någon enskild människa ska bära bördan av allting. Men han har lagt saker på ditt hjärta. Han har ställt saker inom din sfär på något sätt som han vill att du ska stå i gapet för och ta ansvar för. Vilka har Gud gett dig att ta ansvar för? Vilka situationer lägger han på dig att förlösa ditt gudsrikes inflytande över? Jag tänker att ingen bön bes förgäves. Utan som Guds medarbetare så kan vi förlösa Guds rikes inflytande där vi går. Över människor som vi möter i våran vardag, oavsett om vi känner dem eller inte, så kan vi be böner av välsignelse eller av att Gud ska gripa in. När vi hör ett utryckningsfordon till exempel, så kan vi göra det till en vana att be för den här situationen som vi inte känner till. Men nu är det någon som behöver Gud, och det är skillnad om jag ber för det eller inte. Någonting som jag också tänker är viktigt är att vi ska göra det till en vana att be för människor som vi har svårt för. Jag tror att det är en jättebra Gudsrikes princip. Att människor som du kanske känner, den här går jag inte riktigt ihop med. Och det behöver ju inte vara människor som man känner, utan det kan ju vara en politiker som man hela tiden frestas att nästan hamna i en slags förakt för. Ja, men ta för vana att be för de människorna. Då stärker du en muskel i din relation till Gud som verkligen behöver stärkas. Och i din växt och i din karaktär. Vi får vara med och förlösa Guds vilja så att den sker på jorden så som i himlen. Wow! Vilket fantastiskt ansvar, men också privilegium. Amen. Och Herre Jesus, tack för att vi får komma inför dig i den här stunden. Tack för att vi får ställa våra liv i linje med det som är din vilja på nytt igen. Herre, tack för att du kallar oss in i våran bönekammare, ner på våra knän, Herre, eller hur vi nu vill möta dig och komma inför dig och stå i gapet för andra människor. Herre, jag ber att den här nöden och lidelsen och angelägenheten om samtalet med dig ska verkligen landa i våra hjärtan. Herre, jag ber det i mitt liv. Herre, jag ber att vi verkligen ska få leva med det för våra ögonen, vilken enorm skillnad det gör om vi ber eller inte. Så att det här inte bara blir någon tom ritual som vi tänker att vi måste göra och som är ett slags ständigt dåligt samvete, utan att det här är ett otroligt viktigt arbete som vi får göra tillsammans med dig och som du har anförtrott oss till att bära tillsammans med dig. Gud, jag ber för var och en av oss, mig själv inkluderad, som kämpar med sitt böneliv, som kämpar med att få till den här vanan och avskildheten och uppmärksamheten på det som verkligen är viktigt. Gud, hjälp oss med det. Tack för att vi får hjälpa varandra. Tack för att vi får bära varandra i bön, stå i gapet för varandra. Och Jesus, tack för att det gör verkan i det som vi ber om. Amen. Om en liten stund så ska vi få möjlighet att bara vara inför Gud och kanske ställa de här frågorna till oss själva och söka förbön också. Sissi kommer finnas här och att förbönsrummet idag blir i bönerummet här. Så vill man ha förbön så går man till Sissi och tar den möjligheten. Och gör det med vetskapen om att det förändrar saker. Det är inte bara för syns skull eller för att det är någonting som vi alltid ska göra, utan att det åstadkommer någonting i ditt liv när någon ber för dig och hjälper dig att bära saker i bön.